Det är fredag och det är augusti månads sista avsnitt av träningspodden. Så det är ju faktiskt en övergång till höst. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. I veckans avsnitt av Träningspodden så är hälften av oss nytränade och hälften kanske ska träna, Jessica.
Ja, vi får se idag. Min plan var ju att också vara nytränad nu när vi skulle spela in. Men jag började spela basket igår. Igår drog våran säsong igång, så det var första träningen. I år har vi faktiskt fått ett pass som är 1,5 timme, vilket är toppen bra, för man behöver nästan det för att hinna göra något vettigt. Men det känns i kroppen idag. Alltså, jag har så ont i min kropp, Lovisa. Du vet, det är så där som det kan bli ibland. Vi har pratat om det i träningspodden många gånger. Att man nästan känner sig sjuk för att kroppen är så trött. Alltså, jag har så ont. Och då körde jag ändå så här. När jag kom hem, jag bara, nej, jag känner att jag kommer att få ont. Så att jag satte igång 10 på kvällen när jag var hemma och började rulla med sån här rulle, och jag började rulla boll under fötterna. Jag körde med min massagepistol. Jag körde på liniment och grejer, tigerbalsam,
min favorit.
Allt möjligt. Jag körde lite Voltaren på vissa ställen så att jag inte skulle få ont idag. Men när jag vaknade i morse så var jag ändå så här, åh herregud, jag har blivit överkörd av en lastbil. Så kändes det. Så jag kom faktiskt inte iväg till gymmet för att köra mitt benpass i morse. Och min plan är ju att hela hösten träna just så. Alltså en basketträning på måndagar och sen köra explosivitetspass med min syrra och eran gemensamma PT då på tisdag morgon. Och nu känner jag bara så här, gud, det här är en jättedum idé. Men jag hoppas att det bara är att det är precis i början av säsongen, att man blir så fruktansvärt slut av att göra en sorts träning som man normalt sett inte gör.
Det där är ju också så här, gruppträningseffekten. Alltså, det är svårt att bli så där slut av att träna själv.
Ja, man blir ju inte riktigt det. Och jag vet inte, jag tyckte ändå så här, nu har jag kört ändå lite försäsong. Jag har ju sprungit rätt mycket intervaller, jag har kört ganska mycket ben. Men du vet, jag var så trött så att på träningen att jag till slut, på slutet av träningen, jag kunde lyfta benen. Jag sprang ungefär i 1 kilometer i timmen, kändes det som. Men jag vet, det är alltid så här i början av säsongen. Och det är de första 3 träningarna kanske. Och sen känner man ändå så här, nej men nu känns det ändå rätt bra. Så det är bara att hålla ut. Men ja, lite av en chock var det, både för mitt huvud och för min kropp, inte minst. Så det har tyvärr inte blivit någon träning ännu för mig idag. Och jag funderar som bäst på om det kanske kommer att bli lite rörlighetsträning faktiskt. Snarare än att jag ska gå och fresta på de här stackars musklerna ännu mer idag. Jag tror att det kanske blir lite yoga hemma vid istället.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/sportsadfree. That's Amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med vårruset.
Vi säger stort tack till vårruset.
Jag hade faktiskt en dialog om just det där med hur man ska tänka kring träna 2 dagar på raken. Mm. Och när man kommer tillbaka till sina vanliga träningsrutiner efter sommaren, ja, så kanske man får lite feeling och så vill man träna jättemycket. Man kommer tillbaka kanske till gymmet eller till träningskompisarna, så vill man vara med och köra och köra och köra. Och hur just det med att träna 2 dagar på raken, och ibland kanske till och med blir ett så här kvällspass och ett förmiddagspass direkt dagen efter, eller att det blir kvällspass och lunchträning och så vidare. Jag tycker alltid att det är smart att man varierar. Så försöka ha så att är det ett konditionspass och ett styrkepass, att de kommer efter varandra snarare än att lägga dubbla styrkepass måndag, tisdag. Eller att det värsta som finns, det är ju om man ska ha 2 underkroppspass och 2 överkroppspass som man vill få in över en vecka. Och så hamnar man i en situation där man ska köra ben 2 dagar på raken. Mm. Eller överkropp 2 dagar på raken. Oftast får man inte så mycket kvalitet på det andra passet. Så att försöka köra varannat pass i en följd. Både när det handlar om överkropp versus underkropp. Men också när det är styrka versus kondition. Och sen har man massa referenspass. Som till exempel, det brukar jag tänka om almenäsintervallerna. Mm. Har man kört mycket i almenäsintervaller, om man får liksom till det riktigt bra i tempo, man vet var man vill vara som högsta hastighet när man är som snabbast, och så har man det som sitt referenspass när man ska köra almenäsintervaller dagen efter ett benpass. Alltså då får man ju tagga ner lite grann mentalt och tänka så här, ah, fast nu körde jag ändå benpress och benspark och utfall igår. Då kan man inte förvänta sig att man det ska kännas 100% dagen efter när man springer sina snabba, korta intervaller.
Nej, exakt. Och när jag tänker på det så, när jag var aktiv basketspelare så hade vi ju alltid i början av säsongen träningsläger. Då körde vi ju 2 pass om dagen. Och då var man ju liksom helt förstörd i kroppen, men inte 17 dog man av det. Men man kanske får tänka lite annorlunda när kroppen är 46 år. Jag vet inte. Jag har ju lyckats släppa med mig en av mina gamla kompisar från basketgymnasiet faktiskt, som nu har börjat vårt lag till den här säsongen. För vi har spelat ihop i Göteborg på basketfestivalen. Problemet är bara att hon var med när vi var med första gången, tror jag. Då spelade hon i ungefär 2 minuter i en match och sen drog hon hälsenan eller vaden eller vad det var. Och sen har hon aldrig riktigt kommit tillbaka efter det. Så att hon har liksom, nej, men hon har knappt sprungit på några år sedan dess alltså. Men nu tvingar jag henne till träningen, så att hon var med. Och först var hon bara så här, men jag ska bara skjuta lite, ta det lite lugnt. Ja, vad tror du hon gjorde? Det slutade med att hon var med fullt ut, givetvis. Så vi får se hur ont i kroppen hon har idag. Men det känns lite kul i alla fall att jag har lyckats dra med mig ännu en gamling. Så att vi blir några fler i laget som är 40 plus.
Öppna transferfönstret i laget.
Ja, men precis. Och det behövs. För att det var lite slappt i slutet av säsongen. Att folk liksom inte riktigt prioriterade träningarna. Vi var väldigt få på träningarna. Det var inte riktigt lika kul. Så jag tror nu, efter vi ska plocka in lite nya. Och då kommer det nog att bli lite nytänning. Det blir skoj att spela med någon som man inte riktigt vet hur den spelar. De andra som man har spelat med i flera år vet man ju på ett ungefär vad de gör hela tiden och så. Så att det känns kul. Det känns ändå som att jag är taggad för en ny basketsäsong. Och så får jag väl från och med nästa vecka så blir det ju den där 2 dagars då, att jag kör måndag basket på kvällen och tisdag styrketräning med PT. Vi får se hur det funkar. Men jag hoppas att det kommer funka bra. Du tror jag kommer att klara det eller?
Ja, alltså jag tror ju mycket på att ha en uppstartsperiod. Det är kanske det ni inte riktigt körde igår. Om man tänker sig att det skulle vara första passet på ett nytt träningsprogram.
Nej.
Men när man kör, som nu när jag plockar tillbaka alla mina PT-klienter, oavsett om de kör fysiskt med mig i gymmet eller om det är våra online-klienter som har haft typ lite så här special sommarprogram. De kanske har haft ett sommarprogram där de har tränat med en 12 kilos kettlebell och ett miniband, och så har de kört sådana pass under sommaren. Och sen nu när de ska börja köra i gymmet igen, då kan jag tycka att köra 3 veckor som är en uppstarts programmering som handlar mycket om, och det här får jag så här påminna folk om, för att de, vad säger man, get carried away. Jag får påminna om att okej, nu fokuserar vi på att hitta självförtroende i med stången, hitta självförtroende i dragmaskinen, hitta självförtroende i de här biceps curlen som man kanske inte har kört så tungt under sommaren, och hitta en skön känsla. Tycker inte att man ska försöka matcha de tyngsta vikterna som man hade i våras. Jag kan tycka gott och väl att om man brukar köra kanske 8 repetitioner på en vikt, så kan man gå ner lite grann och ha lite lättare och köra 10-12, för att man kanske inte har samma kvalitet och att nervsystemet är inte riktigt lika aktivt och påslaget som det var i våras när man hade kört regelbundet liksom flera månader på raken. Och ändå så är det så att mitt i passet så är det någon som tappar humöret lite grann eller blir lite irriterad, eller att en online-klient skriver så här: åh, jag känner mig så deppig, för i våras då klarade jag ju 12 repetitioner på den här vikten. Ja, fast nu är det uppstartsperiod. Nu har vi ett annat fokus. För att få medvind i ryggen, komma igång med rutinerna och vanorna, allt ifrån packa väskan, vilka grejer ska med i väskan, alltså så roligt med folk som kommer till gymmet, så de så här packar upp allting, bara nej, jag har inga byxor med mig, jag har inga träningstights, så har det liksom brustit redan hemma för att man är ovan att packa väskan, eller att man kommer utan sina träningsskor, eller man har glömt sport-BH:n. Alltså det är många som känner sig lite bak och fram de här veckorna, och allt ifrån som nu när vi har haft flera veckor där det har varit väldigt varmt. Jag tror att det är få gym i Sverige som har ventilation som klarar av att hantera när det är närmare 30 grader eller kanske ens när det är över 20 grader utomhus. Och jag kan känna, om jag jobbar till exempel 2 timmar på raken med PT-kunder i gymmet eller utomhus, när jag har kört mycket löpcoachning nu de senaste veckorna, att även om jag inte gör ett särskilt stort arbete, så kan jag känna mig lite så omtöcknad av värmen. Och att det blir liksom som ett lufttryck som är jobbigt. Och om man då tänker en person som tränar en timme i det, att man kanske har svårt att hålla isär vad som är muskeltrötthet, vad som är konditionströtthet, vad som är att bli så där röd i ansiktet när man tar i, i relation då till värme, till vätskenivå och de här stressnivåerna som många upplever när det drar igång på riktigt. Det var många som hade hemmajobb, kanske många dagar i veckan fram till semestern började. Och nu plötsligt förväntas man vara på jobbet kanske alla dagar i veckan, de som har kontorsarbete. Vissa kanske får vara hemma några dagar i veckan och jobba för att man har sett på sin arbetsplats att det funkar bra. Men det blir så många parametrar som spelar roll. Och det är det jag menar med att man ska vara så schysst mot sig själv och tänka liksom långsiktigt. Jag skulle vilja ganska perfekt nu göra en träningsplan som handlar om 4 veckor gånger 3 månader, och så är det väl på höstlovet. Att tänka liksom, okej, men var kommer jag befinna mig när höstlovet kommer? Då kan man liksom lägga sin utvärdering mycket, mycket senare än att mitt i ett pass bara, nej, det här var piss, nej gud, jag är så otränad, nu måste jag ta mig kragen, nu måste jag styra upp maten, nu är det slut på det här och här och här, så rabblar man upp allt man tycker om. Så tänka lite mer långsiktigt. Jag tycker att höstlovet kan vara ett bra första delmål.
Ja, jag kan ju sätta mig in i hur dina klienter känner. Man blir ju lite frustrerad faktiskt. Och jag tycker det där kan vara det pissigaste med träning faktiskt. Det, för att man lägger ner så jäkla mycket arbete. Och man tränar på och man uppnår resultat. Och sen om man då tar en liten paus eller att livet kommer emellan eller att man gör andra saker eller att det är semester, vad som helst, och man måste börja om igen lite grann, då är det som att allt det där jobbet man gjorde, det är som bortblåst. Och det där tycker jag är så irriterande. Det är så, men vad fan, kan jag inte bara få sätta in det här på banken och sen när jag vill ta ut det så kan jag väl få ta ut det då? Då kan ju pengarna sitta där, men det är mer som att jag sätter in, sen kommer sommaren och så bara, jaha, nu är det höst och kontot är tomt. Vad kul! Vad kul att jag sparade hela våren. Ja, men precis. Det är minusränta här tydligen. Roligt! Det, och det kan jag faktiskt bli förbannad över när det gäller träning. Att det...
Det tar aldrig slut. Man måste fortsätta
exakt,
hela tiden.
Det tar aldrig slut. Man måste hela tiden ha den där jävla kontinuiteten. Och det stör mig ibland alltså. Och det är ju lite grann samma med kosten. Det är sen när man tycker att man har varit duktig och skärpt till sig ett tag och bara, gud vad jag har ätit nyttigt nu ett tag. Ja, och så slarvar man då kanske återigen över semestern på sommaren. Och så bara, jaha, nej men det där nyttiga som jag åt i våras, det gjorde absolut ingenting. För att nu så är jag nere på noll igen, eller minus liksom.
Men du gör ju min värsta mardröm.
Vadå? Just nu, Jessica. Vad är din värsta mardröm?
Du håller på med det här med juicer och grejer. Det är din dröm och min mardröm.
Alltså jag tycker ju heller kanske inte att det är skitkul, för att annars hade jag gjort det lite oftare. Nu har inte jag gjort det på flera år faktiskt. Men jag kände verkligen när jag kom hem från USA, så var jag bara så här, nej men nu ställer jag mig på vågen och bara, nej, nu har jag passerat en gräns som jag inte får passera, utan jag ska liksom hålla mig under detta. Och då är det bara att ta tag i det. Och jag kan gilla då att man får lite rivstart. För att då blir man lite taggad. Det behöver kännas som att det händer någonting från början. Och det gör det ju inte egentligen, för att det är ju vätska man blir av med. Men det känns ändå bra. Det känns lite bättre. Så att jag körde juice i 3 dagar. Hade tänkt köra 5. Men kände ändå sen när jag klickade hem det att nej, det kan räcka med 3. Det är bättre att lyckas än att liksom gå ut för hårt och misslyckas, för då blir det så deppigt. Och 3 dagar, det var alldeles lagom. Och de juicerna är väldigt goda faktiskt. Första dagen är de jättegoda. Då är det man bara såhär, det här är så gott.
Sen tredje och du känner dag, dig supernyttig?
Ja, men man känner sig supernyttig, för man känner sig, jag vet inte, du vet när man dricker det här gröna flytande, det känns ju verkligen som att man bara fyller, att man tankar kroppen med något som är jättebra. Och det gör man ju också, men man blir ju också lite hungrig. Fast helt ärligt, jag tycker inte att det är så farligt. Det går ganska bra. Det jag tycker är värst är kanske att jag blir lite irriterad och får lite huvudvärk. Och lite trög kanske. Alltså det är inte så att jag vill inte sätta mig och skriva högskoleprovet direkt när jag josar. Det vill jag inte. Men man känner sig ändå, det är svårt att beskriva, för att man blir lite trött, men man får någon slags energirus i kroppen ändå, som är ganska härligt. Så det var en bra start för mig. Nu har det tyvärr gått några dagar och då känns det som jag är tillbaka där jag började ändå, men ja, jag kämpar på. Jag har börjat med att skriva upp nu vad jag stoppar i mig, för att jag har ju, som ni känner till i träningspodden, ett problem med att jag tror att jag äter mycket mindre än vad jag gör. Du vet, jag glömmer ofta bort, när jag bodde på Kungsholmen där och käkade en latte och en kanelbulle till frukost, jag glömde liksom ofta bort den där kanelbullen. Det var så här, nej men vadå? Kolla, jag har bara ätit nyttigt hela dagen. Ja, fast i morse då? Latte och kanelbulle. Jo, men det räknades väl inte?
Nej, alltså, absolut inte.
Så att nu för min egen skull har jag börjat ändå skriva in i en app vad jag stoppar i mig för att få ett hum om så här, var är problemet någonstans. Men det kan också vara att jag är sjuk på något sätt, för jag har fått varningar nu flera nätter i rad om att jag har för låg puls när jag sover. Och jag har alltså varit nere på, alltså en natt så var jag nere på 34 i puls i flera timmar. Det är ju sinnessjukt.
Men är det inte klockan som glappar då?
Nej, men jag tror inte det, för klockan sitter stenhårt. Alltså jag har ett sånt där band så att den sitter verkligen på. Och jag har ju haft klockan alltid. Och det är först nu som den börjar larma varenda natt att jag har för låg puls.
kanske döende där nattetid.
Nej men usch. Det är det jag blir lite orolig över. Sen. Vad fan? Men då, jag kan plötsligt då förstå varför jag är så trött när jag vaknar på morgonen. För att jag är oftast väldigt trött på morgonen. Och oftast har jag som allra lägst puls sista timmen jag sover. Alltså typ vid 7-snåret. Då har jag mega låg puls. Och tydligen om man har låg puls, så låg vilopuls, kan det ofta bli så att man kan bli trött när man tittar på tv till exempel. För att då sitter man eller ligger ner. Och jag somnar ju alltid i tv-soffan. Jag kan ju inte se en film klart, för att jag somnar alltid, alltid, alltid. Och då läste jag till mig tips då på vår kära vän Google. Att om man går upp och rör på sig lite då, när man känner att man börjar bli trött, då får man upp pulsen lite igen och då blir man inte så trött. Men det förklarar ju varför jag på morgnarna är halvdö på riktigt. För att jag faktiskt är halvdö på riktigt. Det är ju, mitt hjärta slår ju knappt. Det är ju inte så konstigt att man är trött då, Lovisa, eller hur?
Ja, alltså jag är dålig på det här med vilopuls som man mäter på det där sättet. Annars är det där klassiska. På min tid när man inte hade så mycket digitala hjälpmedel och så skulle vi lära oss i utbildningar om hur man utvärderade vilopuls och bland annat det här som är så här, är jag tillräckligt frisk för att träna?
Mm.
Och då skulle man på morgonen, man skulle vakna utan väckarklocka för att man inte skulle få ett pulspåslag av att alarmet ringer. Och så ska man lägga två fingrar vid under hakbenet och så ska man leta sin puls och så ska man räkna slagen och ta tiden och så ska man kolla då. Då ska man jämföra med hur man brukar ha som för den här vilopulsen när du vaknar lugnt och skönt på morgonen.
Mm.
Men det intressanta är ju att och då var det så här, men om man hade en förhöjd vilopuls på morgonen, då skulle man nog inte träna. Det var liksom en väldigt vanlig rekommendation. Men det är ju sällan man vaknar på det där sättet. Jag kan ofta, när min klocka börjar ringa, jag bara, oj, nu är efter sommaren. Vänta nu, var sover jag någonstans? I vilket stad är jag? I vilket rum är jag? Allt är liksom bak och fram. Och sen så ska man ha sinnesro att då mäta sin vilopuls. Nu, jag upplever att det är ganska många som håller på just det här med är jag tillräckligt frisk för att träna? Eller är jag tillräckligt sjuk för att inte träna? Många går runt med massa luftrörsbesvär som då kan de själva spekulera, men det är pollen eller men det här är det är min astma som har reagerat eller men det är från när jag hade covid och att man hela tiden på den här vaksamma zonen där man försöker känna så här, är jag tillräckligt frisk? Och men det jag skulle komma till, det är ju det där med vilopuls, huruvida det skulle vara farligt för en vanlig frisk människa att ha jättelåg vilopuls. Det har jag ingen aning om faktiskt.
Nej, men det kan vara att man har, det finns några allvarliga saker man kan ha som har med hjärtat att göra tydligen, men mest troligt är väl att man inte har det. Sen kan man också ha underproduktion av sköldkörteln, men jag har faktiskt varit och tagit test så vi får se vad jag får för svar på det. Det kan det ju också i och för sig vara, det vet man inte. Men sen kan det också vara bara att man har genetiskt låg vilopuls, helt enkelt.
Men, så då får du berätta för din klocka att du behöver inte varna mig, det ska vara så här.
Ja, men lite så. Eller så får jag dricka alkohol varje kväll, för enda gången som jag har normal vilopuls, det är när jag dricker alkohol.
Nej.
Det var ett skämt. Jag kommer inte att göra det för att mamma är
piss. Kids, don't listen.
Nej, men man sover ju så mycket sämre när man dricker alkohol. Det är ju därför som pulsen inte går ner så mycket som den ska. Men om någon bara tittade på min puls, vad jag har i puls när jag har druckit alkohol, då skulle alla bara säga så här, men det där är en helt normal vilopuls. Men för mig så har den ju liksom gått upp 20 slag i minuten typ. Så att, det var ett sidospår, men jag har bestämt mig för att ta lite granna grepp om kosten nu faktiskt. Men du skulle aldrig kunna tänka dig att josa, det är inte för dig.
Nej. Alltså jag längtar till min lunch nu. Jag ska äta en halv förpackning ostkaka med tinade hallon. Alltså det är min bästa lunch.
Va?
Jag väntar fortfarande på att Frödinge ska sponsra mig med ostkaka. När jag fick blodpuddings sponsring, alltså då var jag överlycklig och älskar blodpudding. Och nu, jag väntar på att mitt ostkakesponsorskap ska komma.
Nej men vänta nu. Äter du ostkaka till lunch? Det är riktigt, riktigt bisarrt.
Det är så gott. Men jag gillar ju att äta kall lunch. Alltså ostkaka är, det är så himla bra. Och den allra bästa ostkakan som jag ätit, det är den som man får efter, nu vet jag inte om det är så fortfarande, men flera gånger efter tjejmilen så har man fått en liten ostkaka, Frödinge. Alltså, det är så gott.
Ja, men allting smakar väl i och för sig gott när man har sprungit lopp.
Nej, men jag äter ostkaka kanske 4 gånger i veckan.
Va?
Jag tycker att det är så
gott. Skojar du med mig?
Alltså, kan jag ha en klick vaniljkvarg på. Jag kan köra... Alltså, det godaste är ostkaka, någon så här smaksatt kvarg och sen... blåbär, hallon, jordgubbar, jättemycket frukt. Så att det blir som en så här... Alltså det är på en stor tallrik vi pratar om här nu.
Ja, alltså om jag åt som du, då skulle jag gå upp ungefär 3 kilo i veckan, tror jag. Ostkaka varje dag. Däremot har jag kommit på en skitbra grej som jag kan rekommendera. För om du gillar ostkaka så gillar du väl även bananpannkaka?
Jajamän.
Alltså bananpannkaka, det är ju livets mat. Det är bara nyttiga saker, det är jättelite kalorier, man blir jättemätt. Hur perfekt?
Ja, min mamma tycker att det, dels så luktar det så illa när man steker det, och sen så den här gummikonsistensen, han får typ kvällningar av bananpannkaka.
Älskar bananpannkaka, så det äter jag flera gånger i veckan. Ostkaka och bananpannkaka, det är vad vi i träningspodden.
Vi skiter i det här med variationen. Men apropå målgång på tjejmilen och den fantastiskt goda ostkakan som smakar väldigt gott efteråt. Vi har fått ett brev till frågelådan som jag skulle vilja ha med i veckans avsnitt av Träningspodden.
Ja, du behöver inte fråga om lov, det är bara att köra.
Nej, förlåt, till att börja med så att vi har fått ytterligare ett mejl. Det droppar in så många mejl. Men nu har vi fått ytterligare ett mejl från en kvinna som med inspiration från Träningspodden, 45 år gammal, ska börja spela hockey, Jessica.
Ja, men det här. Det är inget gör mig så glad som det här. Av alla mejl vi får så är det när man har uppnått en rejäl ålder liksom. Man är inte i sina 20 år längre och bestämmer sig för att ta upp en gammal hobby eller börja med en ny hobby. Alltså jag blir så lycklig. Då känner jag bara så här, om det är något jag har gjort bra i mitt liv så är det att inspirera till just det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Jo, men vi har fått ett mejl från en av våra allra trognaste träningspodden-lyssnare, Emma. Hon har skickat en fråga, och nu råkar jag veta bakgrundsinformationen. Och det är att Emma, precis som jag, ska springa Sälen, eller Bagera Sälen fjällmaraton, eller Sälen Bagera fjällmaraton. Jag vet inte riktigt i vilken ordning namnet kommer. Mm. Men hon ska vara med uppe i Sälen. Det är ju nästa helg när det här avsnittet släpps. Jag har nog ish bestämt mig för att inte springa det långa 42. Jag ser fram emot 21 kilometer i härlig fjällmiljö. Emma, hon ska springa 10 kilometer. Och det är ju många lopp som sker nu kommande helger. Så jag tror att hennes mejl till frågelådan är relevant för många. Hej träningspodden! Har ni tips på vad jag ska packa med mig inför mitt lopp? Är det några kloka saker utöver kläder och skor som är bra att veta? Vad behöver jag före och efter loppet? De där sakerna som man lär sig med erfarenhet, som är smarta och uppskattas efter målgång. Och om jag får håll längs med loppet, vad är era bästa tips för att bli av med det? Fungerar det att krama en sten i handen? Från Emma.
Gud, det känns som det är 100 år sedan jag sprang lopp. Jag började tänka så här, vad brukar jag ha med mig? Jag bara, men oj, jag har inte sprungit lopp sedan 2019.
När var det du sprang i Tjuruset?
Eller vänta, Tjuruset?
Var det precis, var det hösten 2019 innan pandemin?
Ja, det var det. Det stämmer. Det stämmer.
Ett av det livs roligaste lopp.
Ja, det var det faktiskt. Men Tjuruset sprang jag faktiskt efter jag sprang maraton. Det har du helt rätt i. Så jag sprang maraton våren 2019 och hösten 2019 sprang jag Tjuruset.
Det och sen hade du det där läskiga zombie run däremellan.
Ja, men det har ju också sprungit. När var det då? Det var också 2019 typ.
Ja, det var ditt stora loppår.
Ja, vad kul! Jag gjorde så mycket roliga grejer på den tiden. Allt det här vill jag göra igen. Det här hade jag glömt att jag hade gjort till och med.
Pre-pandemi.
Wow, vad skoj. Nej, men okej. På Tjuruset hade jag med mig så lite som möjligt. För allting blev ju lerigt och blött och förstört i princip. Som man hade med sig. Så det, ha med sig grejer, nej. Absolut inte på Tjuruset. Däremot, ha med dig torra kläder och en handduk till efterloppet och torra skor. Och zombieloppet, samma där, har med dig så lite som möjligt. Men det här är ju sådana lopp som sticker ut lite grann. Jag tror när jag sprang mitt senaste maraton, jag brukar alltid ha med mig, jag har liksom en liten sån där magväska, kan man säga, som man kan ha när man springer, där det också går att sätta små flaskor. Så brukar jag ha med mig 2 eller 3 sådana små flaskor, och då brukar jag fylla dem egentligen med annat än vatten. För vatten får man så mycket under banans gång. Så att jag brukar sikta in mig på att kanske ha energidryck i en och kanske faktiskt ha en med vatten, men där jag kan ploppa i en liten Treo. Eller redan har ploppat i en liten Treo. Så att jag kan dricka det när jag känner att nu behöver jag lite extra energi. Men sen så när jag springer långa lopp, då är det jätteviktigt att ha med någonting att tugga på faktiskt. Dels för energi, men också för att det blir lite tråkigt att springa långa lopp. Så att det kan vara gött att bara stoppa in kanske ett tuggummi i munnen en liten bit. Eller ha lite torkad frukt brukar jag ha. Det är det absolut bästa. Torkade aprikoser. Alltså det tar lite plats, det är lite skrymmande. Men det är så mycket sötma, det är så mycket energi och den är ju så seg så att man kan ha den i munnen och tugga på den ganska länge. Den räcker väldigt, väldigt länge. Det är faktiskt ett tips som jag gärna delar med mig av.
En hamster som lägger ut i kinden.
Ja, och det är jättebra för man vill inte springa och plocka hela tiden. Så det är toppen att stoppa in i munnen så man kan suga på först lite. För man suger liksom på den lite, så tuggar man lite och man kan tugga på den där hur länge som helst i princip. Dextrosol såklart, bra att ha med sig. Jag brukar alltid ha med mig skavsårsplåster om olyckan skulle vara framme. För det skulle vara så jäkla tråkigt att behöva bryta ett lopp för att man får ett skavsår och inte kan ta hand om det. Och ofta får man ju skavsår under lopp eller ont någonstans i någon fot och sådär. I och för sig så brukar jag alltid gardera mig med att ha skavsårsplåster redan innan, faktiskt. Så att det
du
inte ska
hända. Du tejpar förebyggande, va?
Ja, jag kör förebyggande skavsårsplåster, absolut. Och jättenoga med att klippa ner tånaglarna. Det har jag lärt mig den hårda vägen. Att klipper man inte ner tånaglarna väldigt mycket så kan det vara en liten, liten kant som sticker ut och ligger och skaver in i en annan tå. Och det blir inte roligt. Det blir blodblåsa deluxe kan jag säga efteråt.
Ja, och det där märker man kanske inte på träning. Eller snarare, man märker det inte på träning.
Nej.
Men det är först när man springer loppet, oavsett, låt säga att man ska springa ett millopp och då ligger man och tränar på distanser som är 7-8 kilometer. Och man kanske inte springer i sitt tävlingstempo på samma sätt. Man kanske har en annan steglängd när man inte behöver förhålla sig till massa människor framför eller bakom. Det är saker som blir annorlunda. Och sen så springer man loppet. Det börjar ömma lite grann. När man sen tar av sig skon, då är det röda, det är som stora röda blaffor på strumporna. Där, och hålet syns ju inte mycket sen, men det är väldigt mycket blod, konstigt nog.
Ja.
Det där är, och man måste titta på det där innan man tar på sig strumporna på morgonen.
Ja, men precis. Det där är jättenoga.
Nu tar jag av med mina strumpor, jag måste bara kolla här. Ja, det här är fara och färde. Fara och färde.
Man lär sig den hårda vägen. Jag fick faktiskt skavsår här om dagen, en enorm blåsa. Jag har inte haft skavsår på jättelänge. Så det var, då kommer jag verkligen att tänka på det, hur det kan vara när man springer lopp. Att sådana där små grejer kan sätta så stora käppar i hjulet om man inte passar sig. Så det är viktigt att tänka på. Men sen, alltså, vad ska man ha med sig? Ja, hörlurar kanske. Om man springer ett millopp kanske man inte behöver lyssna på någonting. För det händer så mycket runt omkring oftast. Men springer man långt så kan det vara skönt i alla fall slutet av loppet att kunna plocka fram någonting som distraherar en lite grann. När man börjar bli väldigt, väldigt trött. Är det något speciellt som du alltid har med dig som du aldrig glömmer?
Ja, men jag funderar på det för att förra helgen så var det ett av mina livs mest utmanande men också efterhand roligaste. Det som verkligen var karaktärsdanande och utvecklade mig som person väldigt mycket. Det var ju nämligen Ultravasan.
Mm.
Och på torsdagen så hängde jag med min kollega Marie i studion i gymmet. Ja. Och hon hade anmält sig. Hon hade, precis som väldigt många andra, inte gjort sina långpass inför det här loppet.
Aj, 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 aj.
Och jag sa så här, berättade om min känsla hur loppet var. Jag försökte så här peppa henne. Hon är sån där som kör, hon kör Vätternrundan, hon kör Vasaloppet. Hon bara kör allting. Hon gör inte den stora grenspecifika träningen, men eftersom hon gör allting regelbundet året om, så liksom är det som att hon får avkastning av sin investering, kan jag säga.
Mm.
Så hon körde då i år Vasaloppstrippen, tror jag det heter.
Ja.
Då är det Vasaloppet, det är 9 mil. Och sen är det Cykelvasan, 9 mil. Och sen är det Ultravasan, 9 mil. Och det gör man på ett år. Eller på, kanske det måste det vara samma säsong, det vet jag inte. Och då, men då försökte jag peppa henne. Jag hade ju å andra sidan 52 kilometer som mitt längsta långpass. Det var ju när jag sprang Stockholm Marathon och joggade till starten innan, plus joggade hem efter målgång.
Så sjukt.
Ja, men det var ju det som gjorde att jag överlevde Ultravasan. Sen blev jag ju rätt dålig på kvällen efter målgång och så här omtöcknad och blev väldigt illamående och magen blev ju alltså väldigt stressad. Men det kan också göra med att det blir mycket sportdryck och gel och de grejerna. Men då delade jag ju med mig av alla mina misstag. Gör inte si, gör inte så, upprepa inte det här, men också så här framgångsfaktorer. Men då, jag hade ju till exempel inte med mig musik.
Nej.
Och när man, apropå långa lopp, allting är ju relativt till vad som är långt, men att springa 9 mil utan att ha med sig hörlurar.
Åh gud, vilken mardröm.
Det var inte bra. Det var ett sånt stort misstag, en sån big fail. Så
men
att jag,
hur tänkte du? Hur tänkte du? Tänkte du så här, nej men jag kommer inte vilja lyssna på något? Eller glömde du, eller vad var grejen?
Jag tror att jag hade så mycket fokus på själva resan. Att jag, liksom de där små sakerna, jag hade liksom inte säkrat upp alla scenarion. Och jag hade inte säkrat upp scenariot för att han skulle kliva av efter halva.
Nej, och, okay.
Men sen så här efterhand, ja, även om han hade kört hela att vi skulle springa tillsammans, då hade jag ju kunnat ha hörlurar på mig. För att man tröttnar på att springa tillsammans socialt. Så mycket har man inte att prata om att man tycker att det är värt att prata medan man springer 9 mil.
Nej.
Men så det var ju så här, ta med, och också den här belöningen, och det kan jag liksom känna både på tjejmilen och Stockholm halvmaraton, som ju, jag tycker ju att Stockholm halvmaraton som ju nu går nu i september, och apropå loppnamn, jag tror att det heter Ramboll Stockholm halvmaraton eller någonting sånt där, det måste ju med sponsornamnet, men jag tycker att Stockholm halvmaraton i september är en jättebra grej att gå igenom om man drömmer om ett maraton kommande år, så tycker jag att det är väldigt bra att testa ett halvmaraton på asfalt. Och Stockholm halvmaraton är ett väldigt roligt lopp för att det är väldigt mycket stad, det är väldigt mycket publik, särskilt om det är fint väder. Men även just på, låt säga då, efter 5 kilometer på ett 10-kilometerslopp, att sätta på musik i telefonen. Eller att efter milen på ett halvmaratonlopp unna sig att sätta på musik. Men sen tycker jag att man inte ska ha musik i starten. Jag tycker att man ska embracea just det här stora i att man är väldigt många människor som delar en gemensam upplevelse. Jag kan tycka att musik kan vara en belöning för att man har kommit halvvägs. Och för de som har 5 kilometer som ett långt lopp, ja, men passerar du 2,5, så då pluggar man in sin spellista och så kör man igång. Så det är ju såna grejer som jag aldrig mer kommer göra som misstag.
Ja, men precis, jag håller med. Jag tycker man kan verkligen, som du säger, ha det som en belöning. Att man bestämmer sig för att när jag har klarat att springa så långt, då så får jag sätta på musik eller bok eller en podd om jag vill. Men inte innan det. För då blir det som ett delmål i loppet också. Och det är väldigt skönt att flytta fokus lite grann när man faktiskt börjar bli trött. Så att det var ett bra tips. Ja.
Jag tröttnar alltid på mina skor. Vilket betyder, om jag ska springa vårruset, som för mig är en väldigt snabb femma. Eller om jag ska springa tjejmilen eller 10 kilometers lopp. Halvmaraton, absolut. Jag tröttnar på mina skor. Typ det första jag vill göra när jag kommer i mål, det är att ta av mig skorna. Alltså verkligen, jag bara måste ut ur skorna. Och allt ifrån hur trycket har legat på fötterna, från sidorna när man knyter, till hur det känns kring tårna, hälsenorna. Det är som att jag liksom vill få bort. Det är som att huden blir väldigt känslig. Salterna från att man har svettats. Jag svettas alltid mycket mer på lopp än på träning. Jag vill också få, så här, egentligen ta av mig sport-BH:n, oavsett om jag får skavsår eller inte. Jag vill få bort allt det där som sitter åt.
Mm.
Så jag tycker ju, jag har alltid med mig ett annat par skor att byta till. Och det kan vara ett par löparskor. Det kan till och med hoppa likadana löparskor som jag byter till efter målgång. Eller mitt bästa, det är ju bara riktigt fula, fluffiga badtofflor.
Mm, badtofflor alltså, är bästa.
Ja, det är så skönt. Och det hänger också ihop då med att i min race bag, den väskan som jag lämnar in vid starten, där har jag alltid en vattenflaska. Jag har två, dels brukar jag alltid köpa med mig en sportdryck, antingen Vitamin Well eller Powerade, en riktig sån här pangdricka som jag har innan start. Jag dricker sportdryck innan start. Jag kan gurgla sportdryck typ på start, i startfollan, och sen så liksom ställer jag den vid soptunnan bredvid. Men när jag går i mål efter ett lopp, då är jag så osugen på sportdryck, även om det kanske för väldigt många, det finns säkert studier på det här, visar att man skulle påskynda återhämtningen med sportdryck direkt efter målgång. Det jag är sugen på, det är att dricka vatten och sen då tagit av med skorna, tagit av med strumporna och sen hälla vatten på fötterna. Alltså det är så skönt. Så att ha en fylld vattenflaska i väskan som man sen hämtar ut efter målgång, det är väldigt bra tips. Och jag har gjort, apropå det här, alla misstag som man har gjort genom åren. Jag tycker att det är ganska kul och spännande att titta vad som finns på de här stationerna där man, som man passerar under loppet. Jag är så lite nyfiken. Det roligaste och bästa stationerna, de hittade jag uppe på en jättehög topp på Bydalens fjällmaraton. Då var det lantchips och chokladbollar.
Oj, vad intressant. Nej, men alltså,
ja, och jag var så här, nej men hej, tjenare. Står och minglar lite med funktionärerna där. Står och äter chips, en chokladboll. Nej, men jag ska nog ta en till chokladboll. Och så blir man lite gladare och så. Så finns det de som bara racer förbi de där stationerna. Jag bara, hallå, ni missar chipsen.
Ja, ni missar det bästa. Chokladboll.
Jag ropar efter dem. Och så har de hörlurar i, så hör de inte det. Men jag tycker att det är lite spännande att kolla vad som finns på alla de här vätskestationerna. Och liknande, och särskilt är det skönt när man inte har så bråttom i ett lopp. Men jag har gjort ett misstag som var att de delade ut extrosol, som du sa, alltså druvsockertabletter, och det är ju så gott. Och tar med mig en i handen från vätskestationen och börjar jogga framåt. Jag hade inte med mig något vätskebälte. Du och jag har ju likadana vätskebälten, tror jag. Nathan är, som är med såna här små flaskor. Mm. De brukar jag ju springa med. Men jag hade inte med mig den här gången, för jag tänkte så här, men jag tar vätskan som finns ut efter banan. Men jag tar den här dextrosolen i handen. Och sen så efter typ 300-400 meter, då börjar ju den så här luckras upp av handsvetten.
Mm.
Så jag bara, nej men nu får jag stoppa den i munnen. Stoppa den i munnen och... Det finns ingen saliv. Alltså det är kruttorrt. Så den här dextrosolen, den lägger sig som någon konstig skumhinna i munnen. Och sen så börjar jag säga, nej men nu har jag lagt som beläggning på tänderna, tungan.
Nej.
Och så kan jag inte skölja ner det med någonting. Och så det var en big mistake. Så då fick jag stå mitt kast. Och sen så när det kom nästa station, typ efter 3 kilometer, bara, okej, nu kan jag få skölja ner. Men det är en sån här störig grej. Jag har också gjort ett sånt misstag på midnattsloppet. Då hade jag inte med mig vatten till starten eller någon sportdryck. Och alltså midnattsloppet är ju ett väldigt fartfyllt lopp, och så går det jättesnabbt första kilometern ner för ringvägen när man kör Stockholms varianten av midnattsloppet. Det är lite lätt nedförsbacke. Jag har som trängt mig fram och står längst fram med min startgrupp, och bara så här, jag tror till och med att jag kanske har hamnat i en startgrupp som var lite för långsam, så jag tyckte att jag hade rätt att stå längst fram. springer som tusan, kommer fram till den första vätskestationen som är ner mot Skanstull och har blivit så torr i munnen. Tar en sån där mugg i farten som de här elitlöparna gör, häller i mig och sätter i halsen.
Alltså, nej.
Och sen så här, nej men det är typ 10 minuter av att så här hålla på och harkla mig, hosta, samtidigt som andhämtningen är jätteansträngd. Big mistake. Stanna vid vätskestationerna, drick muggen, gå framåt, se till att man sväljer ordentligt och inte sådär ska vara sådär sportigt snabb och bara hälla i sig, för att det kan gå åt fanders. Det är inte så roliga kilometer som följer efter det.
Nej, verkligen inte. Vätskestationerna, det är ju något av det bästa med lopp alltså. Det är ju sån belöning längs hela vägen. Att man bara får lite att dricka. Eller om man springer ett varmt lopp, att man får lite att hälla över sig. Det är faktiskt riktigt toppen. Men apropå varma lopp. Jag har sprungit ganska många varma lopp. Där man vet att när man väl springer så kommer det vara jättevarmt på dagen. Men att det kan vara kallt på morgonen när man startar. För ofta när man springer varma lopp så startar man ju väldigt tidigt för att det inte ska ha hunnit bli varmt. Och då kan det vara ganska kyligt. Och det värsta som jag var med om där, det var när jag skulle springa i Big Sur. Där det visserligen är ganska varmt på dagen, så där. Det är det ju. Men, och jag tänkte ändå så här, ja men det är ju ganska varmt på kvällen också, så att jag behöver väl inte ha mer än mina löparkläder. Jag får frysa lite grann på morgonen då kanske. Men det loppet skulle starta skittidigt. Alltså man åkte bussen, jag kommer inte ihåg vilken tid det var, men säg halv fem på morgonen. Nej, tidigare. Jag tror att loppstarten gick väl fem kanske. Ja, det var väldigt tidigt i alla fall. Så man åkte upp, ganska högt upp på ett berg nästan, alltså det är väldigt klippigt där och berget och så, så att det var höjdskillnad också, och där var det väldigt kallt. Och som tur var så hade någon sagt det till mig på kvällen innan jag hade träffat någon annan som skulle springa, så alltså, det är jättekallt på starten, alltså det kommer att vara typ 10 grader, så att du måste ha kläder liksom. Och mindre än 10 grader, kanske mellan 5 och 10, det var riktigt kallt på startplatsen. Så då fick jag panikspringa ner till piren där och köpa på någon sån här billig turistaffär som var det enda som var öppet. Så köpte jag någon riktigt ful fleecetröja, riktigt fula fleecebyxor, en ful mössa. Alltså jag köpte en mössa med rävöron. Sen gav jag den till Sam när jag kom hem. Han är jättegullig i den, men på en vuxen människa och har den här mössan med rävöron och sådana neonfärgade fleecekläder. Alltså jag såg ut som en dåre på morgonen när jag kom till den där bussen. Jag såg bara folk tittade på mig. Tänkte så här, jag inte tänka på det nu, för det var ju ingen annan som såg ut som en dåre. Det var bara jag. Alltså det var riktigt pinsamt. Och då tänkte jag sen att men jag dumpar bara de där grejerna. Jag orkar inte ens lämna in dem, för jag vill inte ha kvar dem. Att man dumpar dem vid start liksom. Men så blev jag ändå lite så här, men jag kanske ändå ska. Så att nu ligger de ju här nere i källaren, de där fula fliskläderna som jag fick panikköpa för att det skulle vara kallt på starten.
Men just det här loppet som Emma ska springa, det sprang jag förra året. Och det, när det är fjälllopp på hösten, som nu första helgen i september, då kan det ju vara allt ifrån 6 grader och spörregn till som förra året, alltså typ 25 grader och strålande sol. Och jag tänkte på det. Jag bestämmer alltid kvällen innan vilka kläder jag ska ha på mig dagen efter. Jag står inte på morgonen.
Nej, nej, nej. Allt ligger ju framme givetvis.
Ja, och många har ju lite för många alternativ. Typ, ja men antingen de där shortsen eller de tightsen. Antingen den där t-shirten eller det där linnet. Och så ska de stå på morgonen och välja.
Nej, det går inte.
Nej, jag tror att man ska liksom ha bestämt sig kvällen innan. Men då var det intressant, för det var lite kyligt på morgonen. Och jag såg att det var många som stod. Det här är ju ett plagg som det trendade väl för kanske 7-8 år sedan. Men det är ett tunt dunplagg, fast det är bara dun på mage och rygg. Och sen på armarna så är det en tjock flis. Så det var många som stod med såna på sig i starten. Och då tänkte jag så här, jag stod ju då med, jag kanske hade en jacka, en tunn vindjacka och tights. Jag frös om låren, frös om underbenen. Men jag hade med mig en liten löparrygga och sen jag måste ha haft en tunn vindjacka. Och sen innan starten då tog jag av mig vindjackan och tryckte ner den i min lilla löparrygga. Jag har en väldigt tight som jag tycker sitter bra, som jag sprungit med mycket, så jag vet att jag inte får skavsår uppe på nyckelbenen, för det är ju så här klassiskt skavsårställe när man springer med ryggsäck. Särskilt om man kanske alltid springer med t-shirt och sen så, på träning med ryggsäck, och sen så ska man tävla i linne och då plötsligt så får man skavsår. Men de hade inte ryggsäckar. Och då tänkte jag så här, loppet börjar med en backe som är typ 3 kilometer lång. Alltså det kommer bli så varmt. Och så visste jag att de här stod i min startgrupp, så de ska ju springa 21 kilometer i fjäll. Och det var intressant, för att bara typ efter 500 meter, då var de var helt röda i ansiktet, tog av sig de här jackorna, knöt dem runt midjan. Och så vet man så här, men nu är det typ 3-4 timmar som man ska springa med en knuten dunjacka runt höfterna. Så jag tycker att man ska frysa i starten. Man ska ha för lite kläder på sig, mycket hellre än för mycket. Och ha så pass fula eller slitna, även om det är jättekul med så här snygga bilder innan starten och man ser så här fräsch och taggad ut, men ha sådana kläder som du faktiskt kan skänka, för väldigt många lopparrangörer samlar in de kläder som man lämnar vid vätskestationen till exempel, och så skänker de dem bortåt. Så man kanske inte ska ha sin dyraste, finaste jacka och sen tänka att den ska man springa i, för att det är bra att frysa i starten, då har du antagligen lagom med kläder sen under loppet.
Exakt.
Det är egentligen samma sak på träning. Du ska frysa under uppvärmningen, för då kommer du att vara lagom klädd när passet sen är igång. Egentligen oavsett vilken träningsform du är, även i gymmet, så är det bra om du fryser lite grann i början.
Jag har också gjort precis det där, Lovisa, att för det är ofta kallt på morgonen när man ska starta ett lopp. Så då ska man ju antingen liksom ha kläder som man bara kan dumpa vid start, eller om man orkar lämna in dem. Det är ofta ganska lång kö när man ska lämna in kläder. Så att man ska ändå inte ha med sig sina bästa kläder, tror jag. För det är tråkigt att missa starten för att man står och ska lämna in sina kläder liksom. Men jag har också gjort den där missen att jag frös på morgonen och tänkte så här, men jag kanske vill ha den här jackan på mig när jag springer. Och fick springa med jackan runt midjan hela loppet. Och det är inte kul. Alltså man vill inte bära på mer än vad man behöver när man springer ett maraton. Och det är irriterande att ha den slafsandes och hängandes där runt magen och midjan. Det var verkligen ett misstag. Och då tänkte jag tanken så här, ska jag bara lämna den här? Nej, men det här är min favoritjacka. Jag vill inte lämna den. Så då hamnade jag i det liksom. Så att det där känner jag verkligen igen. Man ska tänka till ganska noga innan loppet. Så här, hur varmt kommer det vara när jag springer? För att man kan ju faktiskt också stå ut med att frysa lite grann på start.
Sista tipset som jag vet att du har ju en strategi för dina långa lopp, och jag har en strategi för det här med när man kommer hem. Antingen om man kommer hem till hotellet eller vandrarhemmet där man bor efter loppet, eller kommer hem till sin lägenhet eller hus. Och det är ju vad som finns i kylen. Du har ju en rutin direkt efter målgång.
Ja, det är ju
det. Kräver lite administration, men det är ju din morot som är framför åsnan.
Jag vet. Det är ju det som gör att jag pallar och springer loppet. Jag tvingar ju alltid någon att stå i målfållan med champagne. Alltså oavsett vad. Och ofta så är man ju fruktansvärt osugen på att dricka champagne när man kommer i mål. Däremot så vet jag att jag ibland är ganska sugen på öl, för det fyller man ju på ganska mycket ämnen med som man behöver fylla på efter ett långlopp. Men det ska stå någon där med champagne, punkt slut. Och senast jag sprang maraton, då stod inte Åsa som var med mig då i mål med champagne, men däremot så gick vi direkt, jag i mina träningskläder, vi åkte inte hem, utan vi gick direkt till en restaurang som låg i närheten av området, satt oss där, käkade skitgod lunch, jag tryckte in mig pommes frites, jag har aldrig ätit så mycket pommes frites tror jag i mitt liv, och så hade de också så här provsmakning på mimosas. Alltså vi smakade alla smaker som var på Mimosa. Jag tror att de hade 7 eller 8 olika smaker. Vi gick igenom alla. Så det var istället för champagne den gången. Det var champagne med lite annat i också. Så det är faktiskt min grej. Det måste finnas där. Men man är ju, efter ett lopp så vill man ju, kanske inte direkt efter, kanske man inte är så hungrig och sådär, för man är ju ganska urlakad, man kan nästan bli lite illamående. Men man ska ju försöka få i sig någonting direkt efter. Och vid någon tidpunkt på dagen efter så kommer man att bli hungrig. Då kommer man att vilja fylla på med något rejält. Så då kanske man inte bara vill ha saker som funkar till en sallad i kylskåpet, för då tror jag man kommer bli ganska besviken.
Ja, alltså när vi har sprungit Helsingborg maraton, vi har gjort det flera gånger i så här stora gäng. Sen har ju alla sprungit sitt eget race, men vi har liksom åkt till Helsingborg tillsammans. Vi har bott på samma hotell mitt i stan. Men då har vi gjort så att alla har sprungit upp och duschat på hotellrummet, och sen har man ställt in en Coca-Cola i minibaren. Så den tar man liksom i anslutning till duschen, för målgången i Helsingborg är så pass nära hotellet. Och sen har alla mötts i hotellbaren och typ krypit upp med fötterna, alltså strumpor i fåtöljerna där, och så har vi så skålat över att vi har gjort våra lopp, oavsett om man har sprungit 5 eller 10 eller 21 eller 42, alla är ju jättenöjda med sin egen insats. Och så har vi så skålat i champagne. En gång jag bara oj oj oj, alltså typ jag hade nog druckit för dåligt under dagen, för att jag kände direkt så här att efter typ 3-4 munnar kanske, att det här är, min kropp är lite obalanserad, men väldigt, väldigt gott. Och jag kommer ihåg på Lidingöloppet som jag sprang förra året, vilket var, det var, jag älskar Lidingöloppet, det är ju, alltså älskar banan, älskar miljön, älskar de som springer, älskar hur luften doftar. Jag älskar Lidingöloppet. Men då körde jag det helt själv. Så att jag och Baxter, vi var ensamma i stan. Så vi gick först till Rival och käkade hotellfrukost. Sen så skickade jag iväg honom på fotbollsmatch. Gick hem, bytte om till rätt kläder. Körde moppen ut till Lidingö. Gjorde ordning så att jag hade min lilla väska med det som jag behövde ha under loppet. Typ så här, måste jag ha moppenyckeln och alla de delarna. Sen under sadeln på moppen så hade jag lagt en sockerkola och en kylklamp. Så när jag sen kom tillbaka efter loppet och skulle köra moppen hem efter målgång, då öppnar jag sitsen på moppen och så ligger en kall kola där. Nej men alltså, halleluja! Oh.
Det kan vara, det kan vara riktigt gött alltså.
Så man måste ha planerat för vad man vill ha i sig efter målgång. Och det kommer då inte vara banan, sportdryck, allt det där som man har kanske ätit under loppet. Utan man vill antagligen ha någonting annat. Man vill nog ha chips, man vill nog ha pommes frites, man vill nog ha en kall läsk. Man kanske vill ha något krispigt, ett äpple. Eller kanske man skulle vilja tugga i sig om man inte är väldigt trött i käkarna. Jag blir ofta trött i käkarna när jag springer lopp. Men också, ska man åka hem, låt säga att man ska sitta på tåget några timmar. Man kanske till och med är en sån som då inte har duschat innan man sätter sig på tåget. Men det är otippat nice efter att ha druckit sportdryck och ätit torkad frukt eller banan. Och man kanske har haft ganska så torr, bara för att jag ska säga det, så var jag tvungen att svälja för att jag hade saliv i munnen. Men man kanske har haft ganska låg salivutsöndring. Men det är otippat nice att borsta tänderna efter att man har sprungit ett lopp. Jag tror att det finns också en mental effekt i det, i återhämtningen. Jag tycker att det är asnice att borsta tänderna efter att man är klar med loppet. Man kommer tillbaka till sitt boende eller i samband med duschen.
Det allra bästa med att springa lopp, det är ju efter loppet. Det går ju inte att komma ifrån. Jag känner ju det nu, bara aldrig har pommes frites smakat så gott som efter ett maraton. Det har verkligen någonting.
Mm. Nu ser jag fram emot att springa i fjällen.
Ja, jag blev också sugen på lopp nu bara för det. Bara för att få vara klar med loppet, efter loppen.
Skit i njutningen under tiden.
Ja, herregud. Nej, men det var väl ändå... Ja, det var det mesta jag kunde komma på så där på rak arm. Som är viktigt att tänka på inför och ha med sig. Kommer du på något mer som vi har glömt?
Ja, det här med håll under lopp. Ja, jag tror stenhårt på stenen. Tror jag jättemycket på. Sina hemmanycklar, om man har med sig dem, tror jag man kan hålla i. När min syster skulle springa sitt första maraton, då sprang hon med lilla Sixten, när han var liten då, en bil som hon hade fått av honom. En liten sportbil höll hon i handen ett helt maraton. Och det funkar. Jag tror stenhårt på att hålla någonting i handen. Och jag tror att man ska hålla det från början. Man ska inte ta upp det när man har fått håll, utan man kan ha den där i handen hela tiden.
Men funkar det här? Alltså, jag har aldrig provat det faktiskt, måste jag säga.
Alltså, tankens kraft.
Ja, i och för sig. Om man själv är övertygad om att det funkar, då kommer det att funka garanterat.
Absolut.
Så är det.
Men ofta får man ju håll för att man har sprungit för snabbt för vad man är tränad för. Och är man oerfaren i att träna i olika tempon som är kopplade till sin loppfart som man tänker sig att man ska ha på 5 eller 10 kilometer, då är det bättre att springa långsammare än vad man tror. Inte dras med första kilometerna i starten, för att det kommer gå fort. Alla lopp går väldigt fort i början. Och sen så dras det ut. Och då är det inte så roligt att ha ganska mycket kvar. Och så har man bränt sina krafter. Mycket härligare att kunna lägga i en starkare avslutning på loppet. Än att gå ut för hårt och behöva gå sista biten in i mål. Apropå min kollega Marie då, som körde Ultravasan. Hon sprang den sista milen. Alltså mellan 80 och 90 kilometer var hennes snabbaste.
Va?
Och hon sprang på 52 minuter.
Oj, du skämtar. Det är riktigt sjukt.
Förstå den känslan att ha disponerat sina krafter så pass bra att man kan göra en sån stark avslutning. För det är så många som går de sista 20 kilometerna på Ultravasan. Och att då känna så här att man har disponerat sig, man har hushållit med krafterna, man har respekt för distansen, oavsett vilken distans man själv ska springa. Men sen att kunna sätta igång benen och faktiskt kunna trycka på. Väldigt imponerande.
Bara för att vara kärringen mot strömmen så är det ganska härligt att adrenalin springa i början också.
jag ligger alltid först där.
jag också. Jag har så mycket energi i början. Oj, 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 oj. Jag känner mig helt oövervinnerlig. Och den känslan är ganska god att rida på också. Även om det kommer att innebära väldigt, väldigt trötta ben andra halvan av loppet.
Åh, gud vad härligt. Jag poddar ju i mina träningskläder från benpasset. Det var svettigt, men det var inte så smutsigt. Så därför, vi håller på att jobba om våra rutiner hemma, huruvida jag får podda i träningskläder eller inte i sängen.
Aha.
Men svetten från träningspasset, det har torkat in. Men adrenalinet från att prata race plans och praktiska detaljer för att få en positiv upplevelse av ett lopp, det har liksom dragit igång en adrenalinprocess. Så nu svettas jag igen.
Oh. Ja, nu kommer Hans att bli förbannad på dig, för nu är det svettigt i sängen. Jag ska säga, där är jag på hans sida. Inga smutsiga träningskläder, svettiga träningskläder, varken i sängen eller i soffan hemma hos oss. Det är mina regler.
Ja, det är bra. Ja. Jag ska kanske copy-pasta det konceptet.
Ja, så du skulle inte bli hembjuden till mig, Lovisa, om du kommer i svettiga träningskläder.
In my active wear. Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Nu drar vi igång en träningshöst. Fundera över delmål kopplade till mitten av terminen. Vi pratar höstlovet ungefär. Ha inte för bråttom iväg och utvärdera för tidigt. Ha lite is i magen och fokusera på en positiv känsla i de här första passen i era nya träningsprogram.
Nu kör vi, gänget. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram.
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.